Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Himmelblå, himmelblå. En sån ser vi över Göteborg nu. Ja, eller hur? Den började smyga sig upp redan vid 05.30 sådär. När jag klev in här i GP-huset. Där vi ju sänder live ifrån detta program som heter Nyhetsshowen. Fanavik.
Hallå.
Vad ska du prata om idag?
Jag ska prata om valet i Ryssland.
Just det.
Länge och väl, Kalle.
Ja.
Ska jag prata om det?
Ja, men det blir en bra genomgång där om hur det har gått i helgen. Jag ska prata lite om invandrare för svenskar. SVT-programmet som fått kritik nu av Ukrainas ambassadör efter ett skämt av Elaf Ali. Rört upp känslor i helgen.
Mm.
Vi får ju gäst också av vår kollega Elin Janvik Kadell som tittat närmare på döden i de svenska häktena. Det heter ett jobb hon gjort för oss på GP15, dödsfall på 3 år i svenska häkten, och det framgår att samma misstag upprepas gång på gång.
Mm.
Sen blir det bakvagn.
Japp, jag ska prata om råttkungar.
Återigen, det var ett tag sedan nu.
Ja, det var ett tag sedan. Mm. Och också svenska kungaparets photoshopade bild från Mexiko.
De kör en Storbritannien, de kör en Kate.
Ja.
Okej, jag ska tala om att parfymtrenden har nått även killar nu. Killgängen drar runt på stan.
2024.
Ja, nu är den här.
Nu är
den. Och så har det hänt igen. En spelgalen tjädertupp har varit i farten.
Okej.
Hur har helgen varit? Ja, ja.
Nej, bra. Vi känner att vi har varit sjuka väldigt mycket. I min familj.
Ja, i
hela
helgen.
Året.
Ja,
nej,
säger jag.
Inte i helgen.
Inte
utan
helgen.
Att jag bara var så i torsdags till min kille. Va? Nu bara bokar vi in svin mycket grejer i helgen. För att vi är friska.
Ta chansen.
Så jag har bara varit med andra människor konstant.
Okej, du har öppet hus hemma typ.
Ja, åkt våldgästat folk, bjudit hem folk, hade kalas för mitt barn igår. Utan några barn.
Ah, ja, ja.
Hon var enda barnet.
Våldgästat folk. Med ett kalas för ditt barn typ. Du tänkte att vi firar här.
Är det okej om vi kommer hem och har lite kalas?
Ja, lite tårta.
För mitt barn.
De vaknar hemma så står du där och sätter upp så ballonger i taket och sånt. 7 på morgonen.
Jag tänkte... Du, jag går inte upp 7 på helgen. Det vill jag vara tydlig med. Hur har du haft det?
Jo, men bra. Jag har haft en så återträff med min gamla journalistklass.
Men just det!
Ja, 10 år sedan examen. Gulp!
Gammal. Feeling old yet?
Ja, lite så. Men ja, jag vet inte.
Var det att ni satt så bara, vad har du gjort då? Ja, själv har jag den här showen. Kanske har talat om den.
Jag vet inte, det kanske alltid finns ett något visst mått av sånt. Men jag tycker inte riktigt, nej jag tycker fan inte det var så mycket så.
Det var bara trevligt.
Ja, det var faktiskt bara trevligt och det var ganska städat och lugnt ändå. Det var väl bara så här att vi typ dundrade in ett gäng på 15 pers på en sån liten italiensk halvromantisk restaurang och hamnade bredvid ett par på dejt, tror jag.
Nej.
Eller ett par, men det var så ett en ung tjej och kille som satt där, så kom vi in 15 liksom glada gamla nostalgiska journalist kommunikatörpersoner. Så bara, de fick bara luta. De fick det lite mer intimt, för de var tvungna att luta sig väldigt nära varandra.
De bara, vad sa du?
Ja. Jag bara, jag hörde inte, för det är en historia här om några som gjorde praktik på liksom, GT en gång.
I och för sig gormar om det. När man kommer in och ska ha dejt och så är det ett bord bredvid som är dukat för 15 pers.
Ja.
Då fattar man ju.
Redan där.
Det kommer inte bli något mys.
Nej. Nej. Jag önskar dem all lycka. De ser ut att ha det okej.
Vladimir Putin vinner ett riggat ryskt val, som man uttryckte det i Aktuellt igår. Och det var väl inte någon jättekontroversiell grej att säga, utan de flesta bedömare är ju överens om att det är just riggat.
Mm. Låga odds på bettingfirmerna. På det
får man säga. Och vi ska prata lite mer om det här med riggandet alldeles strax, men först resultatet då, va?
Mm.
Det är femte gången Putin väljs till president i Ryssland. Och han fick nästan 90% av rösterna.
Kanonsiffror.
87,8% enligt den här första då, prognosen från valmyndigheten. Jag tror att det ska komma liksom en redig siffra idag.
Som med SVTs valvakan, typ så här, ja, vi kan inte gå ut med någon segrar ännu, men de första mätningarna tyder på en klar majoritet för Putin.
Exakt. Det fanns tre andra kandidater som ställde upp. De fick då dela på de resterande dryga 10%. Ja, lite oklart där då.
Det går framåt i år igen.
Ja, exakt.
Deppigt ändå.
Det är ganska deppigt. Mm. Men Putin har i alla fall hållit ett tal till det ryska folket. Tackat för deras stöd och tillit i det här valet.
Var det också så, typ så här, tack för det stöd och tillit. Tillåt mig att backa 800 år. Han kör den igen.
Ja, exakt. Mm. Nej, men han sa också, han hyllade också de ryska soldaterna då som strider i Ukraina. Ingen kommer någonsin kunna förtrycka Ryssland när vi är sammansvetsade. Vi är en enad familj, sa han.
Okej.
Okay. Så tycker han.
Mm.
Men vad betyder det här valresultatet då? Vi ska höra SVTs utrikesreporter Carl Frid Kleberg som var och hälsade på i Aktuellt igår kväll.
Det här är ett riggat val. Det är ju till och med så att, ja, men om min situation var så att mina rivaler i princip bara berömde mig och sa hur bra jag var och att det i princip var olagligt att tycka något annat, då hade det varit mitt liv varit lättare också.
Mm,
det hade ju varit lite konstigt om alla andra utrikeskorrar bara... Carl! Alltså han på SVT. Vilken kanonkille! Han är så duktig.
Börjar hans chefer misstänka någonting?
Ja, exakt.
Vad pågår här? Det är verkligen svårt att säga.
De bara,
men någonting pågår.
Är det riggat?
Ja.
För vad?
Ja, eller hur?
Ja, men det kanske hade varit trevligare stämning för Carl helt enkelt. Mm. Men i alla fall, han fortsätter... det var inte det enda han sa. Han sa så här också.
Det här är inte ett fritt eller demokratiskt val. Däremot så är det viktigt därför att det är en signal mot den egna befolkningen och mot omvärlden att Putin nu cementerar sitt järngrepp då om makten i Ryssland. Och därför så är det valdeltagandet som är det viktiga, som ju också då kommer bli rekordhögt.
Det är alltså valdeltagandet som är det viktiga, och det har då rapporterats även innan valet om att Kremls mål var att ta det säkra för det osäkra och landa då på en segersiffra som överträffade den han uppnådde senast då.
Mm.
Senaste valet, då fick han 78% av rösterna.
Mm.
Så nu har det varit så här, han måste få mycket mer röster än så.
Ja,
nu.
Det här
så det kan inte vara några tvivel. Nej. Om att det är Putin vi ska ha då. Och dessutom var det viktigt för Kreml att valdeltagandet var högt, inte bara att han fick en hög procent då. Helst runt 70% ville man, enligt Dagens Nyheter, att man skulle uppnå då i valdeltagande, och det här ska man har fått order om i då olika lokala chefer i Rysslands regioner. Mm. Och de hänvisar till läckta dokument.
Okay.
Som har spritts i oberoende medier som visar då hur de skulle göra för att så många som möjligt skulle rösta och rösta på Putin då. Bland annat verkar det vara genom diverse digital teknik. Bland annat så ska man då ha bevakat alla anställda som jobbar inom statsägda företag via någon slags GPS i mobilen.
Aha,
så att man skulle kunna se då att de gick och röstade.
Aha, jag trodde det mer att man kunde så rösta digitalt, men så var det typ så...
En massiv övervakningsapparat istället.
Det, man kan också rösta digitalt.
Ja, man kan det. Mm.
Men det här handlar väl mer om att man ska se till att folk går dit då. Det fanns också ett exempel på hur 5000 arbetare på ett naturgasföretag fick ett sms med en länk som de skulle öppna när de var i vallokalen då, där man kunde rösta på Putin. Om man tryckte på länken då.
Vill du rösta på Putin? Det är en rolig fråga i valet typ så här.
Nej, men även de har också haft som exempel att i Ryssland så är det inte typ rösta på Putin, utan kampanjen är bara gå och rösta. För det är liksom goes without saying.
Ja, du ska rösta, rösta på Putin.
Ja, de kunde också skanna en QR-kod som tillhandahölls av ansvariga personer i vallokalen. Som också var då att man röstade på Putin helt enkelt. Och i andra regioner så rapporterades att väljare skulle skicka in foton på sina ifyllda valsedlar till sina chefer. Som visade att man hade röstat rätt.
Ja,
det vill säga på Putin. Det. Jag bara säger det här för att ni ska förstå vilken nivå av riggat vi pratar om.
Ja,
här, helt
men det ger ju en tydlig bild.
Ja, det här väldigt långa valet då, det pågick i 3 dagar över hela helgen och det är också lite nytt. Förr röstade man bara en dag i Ryssland. Nu är det 3 och det menar man också är för att man ska, då, valkommissionerna ska kunna blåsa upp valdeltagandet under helgens gång.
Ja, just det.
De behövde mer tid på
sig. De har mer tid på
att
sig
rigga. Rigga.
Vi kommer aldrig hinna rigga det så bra som ni vill om vi inte får mer tid.
Kan vi snälla få 3 dagar på oss?
Riggningsarbetare kräver rättigheter. Vi kommer gå ut i strejk. Eller ja, det kommer vi inte göra. Men fattar.
Vad sa ni?
Det är för båda skull.
Men det roliga då, eller roliga, det är väl inget som är kul med det här. Men nu frågar sig i alla fall experter om de kanske gick lite väl långt med de här siffrorna. Både med valdeltagandet och resultatet. Inte ens de mest kremlvänliga lägren kunde förutspå en lika hög siffra, skriver sajten Politico. Och de menar då att det här kan underminera den politiska stabiliteten i landet och beskriver det här valet som en historisk bottenpunkt för Ryssland efter sovjettiden. Bland annat så hävdar Ryssland att 4,6 miljoner människor röstade i de ockuperade ukrainska territorierna. Vilket då experter menar är totalt osannolikt. Någon beskriver det som att en väljare armé av döda själar skulle ha gått och röstat, om det här då stämmer. Medan David Kinkaya som jobbar på Golos, som är en sån oberoende övervaknings... De har liksom varit i Ryssland och bevakat valet oberoende förr. Men de blev då tyvärr förklarade som en utländsk agent 2013 och förbjudna att vara i Ryssland 2016. De säger i alla fall att den här siffran närmar sig ren fiktion och är övertygade om att då en överväldigande majoritet av ryssarna inte kommer ha mycket tilltro till valresultatet. Nej. Att liksom den 90%-siffran kan vara så här. Ja, men nu får ni väl ändå... Nu får ni ändå ge.
Ja.
Men det har ju också funnits protester, Kalle. Oppositionen hade ju uppmanat om att alla skulle gå till vallokalerna 12:00 på söndagen för att visa då sitt stöd mot framförallt Navalny. Och det här skedde även i Ryssland faktiskt, men också runt om i Europa och här i Sverige där 100-tal exilrysslar manifesterade utanför ambassaden i Stockholm. Och på ryska ambassaden i Berlin så la då Alexej Navalnys änka Julia Navalnaya sin dödemakes namn i valurnan och svarade så här på frågor om vilket budskap hon har till Putin en sån här dag.
He is a gangster. He is the person who brought my country to the war and to everything. Just stop asking about messages to Mr. Putin. Thank you.
Hon var lite trött på att få den frågan. Men hon var så. Han är en gangster och
sluta fråga.
Ja, men sluta fråga mig om det. Jag orkar liksom inte. Men igår så kommenterade också Putin för första gången Navalnys död.
Jaha,
under
det är ju
en
intressant,
presskonferens. Han har ju bara inte sagt någonting om det, helt enkelt, utåt. Men han fick en fråga av en amerikansk journalist tydligen på en ganska liten presskonferens. Och då valde han att svara på det. Vi ska höra Sveriges Radios Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren om vad han sa.
Ja, han sa att han hade fått en förfrågan om ett utbyte, alltså ett fångutbyte där då Navalny skulle ingå och att han direkt hade svarat ja, men tyvärr, som han sa, så dog då Navalny i fängelset innan den här fångutväxlingen blev klar. Och sen sa han också att Navalny borde inte ha återvänt till Ryssland.
Jag vet inte om hon lyssnade på presskonferensen samtidigt som hon så en rysk röst.
Ja, det var något i bakgrunden. Det kanske var live and
direct. Det kanske var live. Hon säger alltså att han tyvärr dog han sända politiska motståndare en månad innan valet. Det var ju väldigt
just innan
tråkigt.
Han skulle bli fri då.
Ja, precis. Mm. Och det har ju rapporterats om det tidigare att det fanns ett avtal om att ett påstått avtal om att man skulle släppa Navalny och en amerikansk journalist som sitter fängslad i Ryssland och skicka dem mot att två ryssar i fängelse i Europa skulle få återvända till Ryssland.
Men nu när Putin själv tar upp det så tror man ju mindre på det.
Ja, exakt.
Precis, innan så här, även om det är svårt att bekräfta.
Det var väl så någon cellkamrat eller något som hade sagt att det fanns ett avtal.
Men nu när Putin själv går ut och drar den så liksom, han är inte ett känt sanningsvittne liksom.
Nej, det kan man inte säga. Putin sa också att i det här påstådda avtalet så stod det att Navalny inte skulle få återvända till Ryssland igen då, om han nu hade blivit friad, vilket han ju tyvärr inte skulle bli då. Slutligen, Putin vann, oppositionen hade ingen chans, det finns inte heller någon riktig efterträdare att tala om efter Putin, ju.
Nej.
Det har man aldrig hört talas om, någon sån person som skulle kunna komma.
Precis, jag försökte, drog mig inte till minnes någon, nej.
Nej, men vad ska... Ja, exakt. Vad ska han göra nu då med sina kommande år vid makten? Vi ska höra Carl Frid Kleberg från SVT igen.
På kort sikt tror jag att man kommer genomföra en del politiska reformer som är impopulära. Till exempel kan det handla om mobilisering till kriget mot Ukraina. Det kan också handla om att fortsätta ställa om samhället, ja, men just för att ge bränsle till den ryska krigsmaskinen.
Lite impopulära politiska reformer kanske?
Ja. Det kan man väl kosta på sig då när man har 90% i stöd.
Ja, exakt. Det kan man väl kosta på sig. Men på lång sikt då, det är väl det man är intresserad av utifrån i alla fall.
På längre sikt så kommer mycket av Putins politik bara handla om egentligen den bredare konflikten med ett väst som ur ryska maktkretsens perspektiv på olika sätt försöker, som man påstår, förstöra Ryssland. Och man anklagar ju väst för att ligga bakom egentligen allting man inte tycker om.
Allting man inte tycker om, det är väst som står för.
Ja.
Så vi får väl helt enkelt fortsätta förvänta oss fler dissar om vilka töntiga töntar vi är i Sverige från Kreml helt enkelt.
Bli inte förvånade och tagna på sängen om ni hör ett ont ord från Ryssland.
Bli inte det.
Vi kalibrerar om våra kameror för vi har en längre nyhetsuppläsare. Det är Adam Bergsten. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du, vi slår om i ton här direkt va och låter dig ta vid med nyhetssvepet. Varsågod.
Tack för det. Två personer i den svenska kriminella miljön har skjutits i Turkiet och en av dem ska vara död, uppger källor för SVT Nyheter. Skjutningen inträffade under söndagskvällen på ett café strax norr om Istanbul i Turkiet. Enligt Expressen rapporterar turkiska medier att tre misstänkta personer ska ha flytt från platsen. Även de beskrivs som svenska medborgare. Ett skjutvapen och åtta tomhylsor ska ha hittats på platsen. GP söker svenska utrikesdepartementet som har bett om att få återkomma. Militären måste ta sitt ansvar för att minska utsläppen enligt NATO-chefen Jens Stoltenberg som säger till TT att klimatfrågan har stor betydelse för säkerheten. Han säger att klimatförändringarna förstärker konflikter och att kamp om begränsade naturresurser kommer att driva fram stora folkförflyttningar. Han säger till TT att, citat, därför angår det vår säkerhet, därför angår det NATO, slutcitat. Att flytta tunga pansarvagnar, skepp och flyg orsakar stora utsläpp, men NATO-chefen Stoltenberg säger att för militären är den operativa förmågan överordnad, men klimatarbetet är också viktigt. NATOs mål är att minska utsläppen med 45% till 2030 och nå netto noll till 2050. Den svenska golfspelaren Ludvig Åberg har haft en lyckad tävling under The Players Championship i USA i helgen. Men vid sidan om banan har det utspelat sig andra scener. Vid nionde greenen fördes en mystisk man bort efter att ha följt Ludvig Åberg under dagen, skriver Aftonbladet. Ludvig Åbergs mentor Peter Hansson säger till tidningen att mannen har följt Åbergs framfart under flera tävlingar och har tidigare också betett sig märkligt. Även Åbergs flickvän och nära vän ska ha känt igen mannen från tidigare tävlingar. Exakt vad som ledde fram till att mannen ska ha handfängslats och slängts ut från anläggningen TPC Sawgrass i Florida är dock ännu oklart.
Tack för det, Adam. Tittar du på invandrare för svenskar någonting?
Nej. Jag såg trailern, tänkte jag. Hej, jag går på tv nu. Man ska se.
Noterat. Vi ska prata lite om det, för det har rört upp en del känslor över helgen som gått här. Tack så länge, Adam.
Tack.
IFS, invandrare för svenskar, Fanny, tillbaka i rutan.
Ja,
inte jätte som klistrad,
alltså,
låter det som.
Har aldrig sett den, men det jag hinner inte kolla på tv.
Nej, tredje säsongen är det i alla fall. Sveriges mest multikultiga frågesport står det på SVT Play. En frågesport om alla kulturer i Sverige. Ja, men de flesta vet väl typ vad det är. Men det är ju typ så svenniga svennar som får frågor om olika kulturer som finns i Sverige. Och så är det en panel med komiker och kändisar med invandrarbakgrund då, som ger sanna eller falska svar. Det är lite sanning eller bullshit.
Ja,
som de brukar jobba med här då. Mm. Och så ska de gissa vad som är rätt eller inte. Och det blir ofta väldigt så pinsamt, men också ganska kul då. Och så är det Ahmed Bäran som är programledare och rolig där och så.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag såg lite så här första säsongen att man verkligen sitter då som representant för den svenniga svennen och blir väldigt osäker.
Oh,
för de frågar typ så här, vad... Nej, nu kommer jag inte på någon bra exempel. Men de så här frågar om olika uttryck på andra kulturer. Eller typ så här, gör iranier så här? Och man bara, jag vet inte det. Är det rasistiskt om jag liksom säger att de gör det eller att de inte gör det? Typ, jag väljer det alternativet där jag framstår som minst fördomsfull.
Ja, typ, men så vill mission man accomplished då,
Ja, men det är lite grovt och lite edgy, så kan det vara. Och det har det varit den här gången, får man väl säga då, så pass åtminstone att Ukrainas ambassadör rasar mot programmet.
Mm-hmm.
Oacceptabelt, kallar han det.
Oj.
Det som skett. Och det var ju förra veckans avsnitt då, avsnitt 2 på nya säsongen, som författaren Elaf Ali. Hon är en av panelisterna där då. Författare som sagt och krönikör och sådär. Hon skulle svara på en fråga om vilken som var den största invandrargruppen som kom till Sverige förra året. Alltså från vilket land det kom flest invandrare 2023. Och då är det först Thanos Fota, som är en komiker, som säger att det är från Polen och Indien som toppar listan.
Mm.
Och sen säger Elaf Ali att det är Ukraina. Så ska man liksom gissa vem som har rätt då, tror jag det. Och hon säger att det är Ukraina, men att man kanske inte tänker på det. Eftersom att det är människor som typ så är ljusa i hyn och liksom smälter in i den svenska gatubilden, om man ska säga.
Mm.
Och det landar i ett skämt då som får studion att, ja, men kanske liksom häpna eller bli lite ställda i alla fall.
Men man kanske liksom inte tänker på det så mycket för att de är ljushåriga, så de smälter in. Det kanske typ så mest märks på typ bordellarna.
Filip Dickman där, som inte riktigt hittar ordet, orden. Och folk tar sig för munnen. Ahmed Bäran liksom kisar med ögonen och biter ihop i ett stelt leende. Evelyn Mok ser ut som hon vill vara någon annanstans, min tolkning. Och några som vänder bort blicken, men några garvar ju också i publiken.
Ja, det hörde man ju.
Men den som inte garvade då var alltså Andriy Plachoniuk. Reservation för uttal, men det är i alla fall Ukrainas ambassadör i Sverige. Hör inte av dig, även till mig. Men han kräver på X...
Rasar över ditt uttal.
Precis. Han kräver att i alla fall ska be om ursäkt och att SVT ska vidta åtgärder så att inget liknande ska hända igen. Och han skriver då, citat från X, att han anser att sådana uttalanden är djupt kränkande och helt oacceptabla med tanke på omständigheterna med den fullskaliga ryska militära aggressionen mot Ukraina, vilket tvingade ukrainska kvinnor att fly utomlands för att rädda sina egna och sina barns liv då. Det säger han. Och Elaf Ali svarade själv på X då. Hon har postat flera grejer och regrammat och så. Men ett svar som det refereras till i SVTs artikel till exempel är att hon skriver då att under programmet gjorde hon narr, eller gjorde jag narr av en imam, ukrainare och somalier. Och att de två första blivit upprörda, men att somalier verkar ha mest självdistans. Eller så har de bara inte upptäckt SVT Play än. Anar jag ännu ett skämt från Elaf Ali.
Hon bara, jag fortsätter lite. Det är lugnt.
Ja, det är ändå det de gör på IFS då. De fortsätter på den inslagna linjen lite grann. Och,
ingen ursäkt.
Nej, alltså jag har sett ganska mycket, väldigt mycket reaktioner i sociala medier har det ju varit. Jag har ju liksom trendat och det har varit lite olika takes. Vi kan komma lite till det. Men Kristina Hill på SVT, hon har ju då fått frågan i SVTs egen artikel om, hon är ansvarig utgivare för IFS och programchef. Och hon säger att det inte är aktuellt med några åtgärder.
Nej.
Att hon skulle ta i alla fall i örat och säga, sluta skämta sådär.
Hon bara, men det är ju ett skämtprogram.
Ja, vi ska ju skämta så här.
Ja, exakt. Det går ju ut på det.
Eller man kan ju ha förståelse för att Elaf Ali liksom drar ett sånt edgigt skämt säsong 3.
Ja.
För det är lite så de har hållit på. Men i alla fall, man kan tycka olika om själva skämtet såklart. Men
jo.
Hon säger, Kristina Hill, att nej, det kommer vi förstås inte göra. Alltså vidta åtgärder. Det som sägs i programmet ligger inom yttrandefrihetens ramar, säger hon. Och torkar skrattgråt ur ögonen. Nej, ska bara... att hon fortfarande tänker på det roliga skämtet från Elaf Ali. Nej, men det där med yttrandefrihetens ramar, det säger hon i alla fall. Mm. Och hon säger att IFS är ett humorprogram som gärna tar ut svängarna. Och att det är ett program som leker med och gör humor av stereotyper och nationaliteter som vi kanske inte är så vana vid att höra i Sverige. I det här fallet då stereotypen att ukrainska kvinnor främst är prostituerade på bordeller.
Mm.
Ja, jag vet inte, hon menar inte det specifikt, men generellt att de skämtar på ett sånt sätt då.
Ja.
Det här är faktiskt den ena delen, för det är två grejer som Elaf Ali har fått kritik för, eller SVT. Men
den, i samma program?
I samma program, ja.
Oj, oj, oj.
Om jag inte missförstått någonting här. Nej, det måste vara i samma program. Det är Ukrainas ambassadör då som hade den kritiken och fick det här svaret från SVT. Liksom, så det är väl hyfsat utagerat så sett. Men det är också Malmö-imamen Salahuddin Barakat som blivit, vad det verkar, förbannad då på att Elaf Ali, när de fick en fråga där hon skulle beskriva den här imamens Facebook-inlägg nyligen, varför folk hade liksom blivit arga på det. För det har hänt först att han har skrivit ett Facebook-inlägg som folk har blivit arga på, och då skulle hon beskriva det. Och då frågade Ahmed Berhan, programledaren, så, vad var det han skrev? Och då svarade Elaf Ali att alla muslimer hatar bögar.
Ja. Och det skrev han uppenbarligen inte.
Nej, men du kan få höra vad han skrev, så kan du själv få dra slutsatser och lyssnarna med. För det var på tal om att fotbollsspelaren Anel Ahmed Hodzic, som ju tidigare spelat i Malmö FF då, och i England nu, han vägrade ju ha sån här Pride-bindel.
Just det.
Alla lagkaptener i Premier League mer eller mindre hade sån då, men han ville inte ha det.
Nej.
Och då har Barakat sagt att om det är homofobi att anse att HBTQ-plus-handlingar är syndiga, så är i princip alla muslimer homofober.
Well.
Så han säger ju typ att
alla muslimer är homofober.
Ja, mer eller mindre typ. Och i alla fall redogjorde för den kommentaren mer i sin helhet då, i programmet också ska sägas.
Mm.
Så hon sa inte bara att alla muslimer hatar bögar.
Det var inte så slängigt. Riktigt så slängigt.
Nej, inte riktigt så slängigt i alla fall då. Och den här Barakat, han säger att det är värre att göra narr av religionen än att förneka den. Och att panelisterna i IFS med muslimsk bakgrund har sålt sig och sin religion till den icke-muslimska majoritetsbefolkningens nöje för en billig peng genom att de är med i det här programmet då. Och så kallar han Elaf Ali för en hedersförtrycksblatt, eftersom att hon har gjort karriär då om hedersförtryck, menar han. För hon har skrivit en bok ju som handlar om hedersförtryck, som ju blev väldigt hyllad och sådär av majoritetsbefolkningen, men av de flesta. Och han säger så att hon kastar sin pappa under bussen i den boken och sådär, men grejen med den boken är ju delvis att hennes pappa då kommer fram till att hedersnormer är fel och ber om ursäkt. Är en av de bärande grejerna i den boken då.
Han kanske inte har läst den.
Kanske inte. Jag såg ett litet klipp från hans YouTube-kanal när han och någon snubbe till sitter och typ så här googlar lite vem hon är. Typ att de är lite så här, vem är hon ens? Och så läser de typ från Wikipedia samtidigt som bara, just det är hon som har gjort det här och det här.
Är
så
det som nyhetsshowen?
Ja, men typ. Eller de uttrycker sig också ganska slängigt om henne då, kan man ju säga.
Ah.
Minst sagt. Men i alla fall, den här imamen, han är inte heller riktigt vem som helst. 2019 fick han Malmö stads pris för mänskliga rättigheter för hans arbete med interreligiös samverkan. Mm-hmm. Han samarbetade med en rabbin då och på Malmö stads hemställa så att han prisades för sitt arbete med att sprida kunskap och förståelse mellan människor. Vilket kanske inte rimmar helt med det YouTube-klippet av i alla fall i. Ja, precis. De som är typ... inte de som skriver böcker mot hedersförtryck.
Eller HBTQI+.
Nej, precis. Den tolkningen går väl att göras i alla fall. I alla fall så läste jag i DN också då från förra veckan att han är bortstädad, som DN skriver, från Malmö stads officiella kanaler.
Mm-hmm.
För att han kallat orosanmälningar för terror bland annat. Och en, alltså lite så här, ja, orosanmälningen har ju varit på tapeten med socialtjänsten, ja, och så har man säger. Och han har också kallat en rapport om hedersförtryck som Malmö stad gjorde för äcklig. Och representanter för Malmö stad säger till DN då att man plockat bort till exempel ett samtal om tro och andlighet från kommunens hemsida som han var med i på grund av just de här uttalandena då.
Mm-hmm.
Sammanfattningsvis, två skämt av Elaf Ali som skapat debatt. Och jag såg en del personer, det var ju främst angående det där första skämtet då om ukrainska kvinnor. En del twittrade som jag kodade lite som typ så yttrandefrihetskrigare ungefär, som normalt sett kanske inte älskar SVT. De skrev typ så, vi ska tacka i alla fall i faktiskt, som visar att det är helt okej att skämta om allt. Och man bara, nej, nej, nej! De sätter in foten i dörren där och bara känner att fan vad nice, kan jag dra vilka rasseskämt jag vill.
Det här
vill,
är typ. Varför man inte orkar vara på Twitter.
Nej, SVT har sagt att det är okej. Så nu ska du få höra, vad är skillnaden mellan man? Nej! Oh, sluta nu! Ivar Arpi såg jag även gick ut och bedömde skämtet som roligt. Men det får väl stå för honom, antar jag. Om en liten stund så ska vi tala om svenska häkten. Vår kollega reporter Elin Janvik Kardell har skrivit om döden i de svenska häktena då och tittat på fall där 15 personer dött i förvar i Sverige de senaste 3 åren. Mm. Vad beror det här på? Varför händer det flera gånger? Det ska vi prata med Elin om. Måndag 18 mars och det är nyhetsshowen live från GP-huset. Det har blivit dags för gäst. De senaste 3 åren har 15 personer dött under tiden de suttit häktade i Sverige. Trots att man vet om att både sjukdoms- och självmordsrisken är hög på häkten då, så fortsätter samma misstag att upprepas gång på gång. Och nu har vi med oss vår kollega Elin Janvik Kardell som tittat närmare på döden i de svenska häktena i en serie artiklar, granskande artiklar här i GP. God morgon, Elin.
God morgon.
Du, de 3 senaste åren där, som jag sa, så har 15 personer dött i förvar i svenska häkten. 10 av dödsfallen är självmord. Hur är det? Håller man inte koll på de som sitter i cellerna?
Nej, alltså det mönstret man kan se är ju att man inte gör det då, helt enkelt, eller håller koll. Men det är ju mycket det här med tillsynen, vilket man kan se som ett mönster här i flera av de här fallen, att man hittar de här personerna på, alltså tidigt på morgonen, och att man då inte haft en... Ja, man har, det är därför det kan ha gått så många timmar som de har legat döda. Mm.
Ja, det har gått lång tid innan någon har tittat till...
Ja, exakt.
Cellen, liksom.
Och det är lite olika. Man har ju, man gör ju olika bedömningar. Alla ska ju tittas till i någon mån. Och sen så har ju vissa, anser man ju att vissa behöver en, alltså en tätare tillsyn. Kanske en gång i timmen eller ännu oftare, en gång i kvarten. Vissa mer sällan. Så. Men det är det man ser ett mönster av, att man inte har kollat till dem på ganska lång tid. Liksom.
Mm. Det var ju ett fall där en man tog livet av sig i Uppsala 2022 som han hade varit död i 10 timmar innan han hittades. Mm. Är det liksom ovanligt?
Nej, alltså det är... Ja, nej, men som sagt, det är det vi har sett lite på de här självmorden som har varit, att just 10 timmar vet inte om det liksom är ett mått som förekommer ofta, men att ja, men just det här på natten och allting inom kriminalvården, alltså det fungerar ju annorlunda på natten med bemanning, med tillsyn, allting sånt är, ja, det är lite annorlunda mot dagen, vilket man kan förstå såklart, men det är liksom ett mönster man kan se, att mycket sker under natten när den här tillsynen inte har gått till som den kanske ska ha gjort.
Hur fungerar det då om kriminalvården gör en bedömning att någon är suicidal? För flera av de här fallen du tittat på handlar ju om att folk har tagit sitt liv, och om man behöver extra övervakning då, alltså hur ska den gå till?
Ja, alltså dels kollar man ju såklart, liksom, har den här personen en historik av psykisk ohälsa, eller har den här personen försökt ta sitt liv tidigare och så vidare. Och sen är det ju intervjuer hur status är, och man gör ju en bedömning, alltså som en psykolog som gör en bedömning som man gör när en person på utsidan går till en psykolog, kanske man också gör en suicidal bedömning.
Mm.
Sen så är det ju, finns det ju såklart utmaningar, och det... Vi pratade med Suicide Zero här som en del i reaktionerna kring den här granskningen. Och de säger ju det att det är ett väldigt kort fönster ofta som en person är suicidal.
Mm.
Så en person kan ju vara liksom helt klar och liksom inte alls suicidal. Och sen får man ett fönster på typ 20 minuter där allting händer.
Mm.
Så det kan ju gå väldigt snabbt.
Mm.
Hur menar de att, hur skulle de vilja att det såg ut då, med tillsyn och så?
Ja, alltså dels bara liksom att tillsynen fungerar, att man kollar till ofta, för de menar ju att om man känner av att det finns minsta risk för suicid, då är, när det här fönstret är så kort på 20 minuter, det gör väldigt stor skillnad av att ha en annan människa närvarande.
Mm.
Och det är också, det sa också Suicide Zero till mig, att det är ju liksom en uppsida det här nu med att häktena kanske är överfulla och att man tvingar ha intagna med varandra i större utsträckning, att suicidrisken blir mindre för att man har en intagen med sig i cellen.
Mm.
Och det gör ju väldigt stor skillnad.
Kan de säga någonting generellt på kriminalvården angående, ja, men om man tar det här fallet, det dröjde 10 timmar innan en person hittades, just det här att det kan ta lång tid på natten då innan att någon får tillsyn?
Ja, alltså det ska ju inte göra det. Dels så, ingen av de här ansvariga personerna uttalar ju sig i enskilda fall, så det blir väldigt mycket så här, varje dödsfall är tragiskt, det ska inte få hända och så vidare och så vidare. Men som jag har pratat med exempelvis facket och så om tillsyn, och tillsynen är ju, har man bestämt att man ska göra en tillsyn med ett visst mellanrum, då är det är ett av de viktigaste momenten som kriminalvården har egentligen, eftersom att man sätter ju inte ut en tillsyn varje timme eller varje kvart bara för att det är skoj liksom.
Nej.
För det är ändå ett arbetsmoment, och det är jätteviktigt att det utförs ordentligt.
Mm. Mm.
Men de har ju gjort internutredningar då efter de här dödsfallen som visar på andra brister än just tillsynen. Vad kan det vara för någonting?
Ja, och då handlar det ju mer om att cellerna inte är liksom tillräckligt anpassade för personer med som har risk för suicid. Och då, utan att gå in liksom för mycket detaljer, så är det ju kanske vissa inredningsdetaljer i cellerna som liksom möjliggör att ta sitt liv på olika sätt.
Mm.
Och det kan man ju i alla fall, alltså det känns, och det när man pratar med Suicide Zero och liksom andra, att det är ganska egentligen små medel som krävs för att man ska kunna ta bort den. Och det var också det som Suicide Zero sa, att när det här fönstret är 20 minuter, om du inte har liksom klarat av att genomföra det här suicidförsöket, då stängs det fönstret. Så att det är viktigt att liksom, försvåra så mycket som möjligt för att det här ska kunna ske inne i cellerna.
Hur ser man på det då från kriminalvården? Alltså möjligheten att, eller varför gör man inte det?
Nej, det är en jättebra fråga. Det är det som de har fått som kritik för. Och sen ska man ju komma ihåg att de här 10 suicidfallen då, det är ju inte, liksom, det är inte ett och samma häkte, utan det här är ju utspritt på ett par olika häkten. Så det är inte samma häkte som har fått all den här kritiken.
Nej.
Men det är ju jätte... Alltså när man får i en sån här intern utredning, när man får förslag på, liksom, eller förslag, men så här det här har gått fel, det här borde ni rätta till. Då är det ju superviktigt att man rättar till det.
Mm.
Men sen så är de ju som sagt även här ganska luddiga i sina liksom svar och sådär. Utan det är mer så här, det är viktigt, här måste vi titta på, det är allvarligt. Ja.
De säger inte, vi kommer ordna det nu, utan det är mer uppförtolkning då.
Ja.
Mm. Men förutom de här självmorden så har ju 5 intagna också dött av sjukdom sedan 2021 i de fallen som ni har kollat på. Och 3 av dem har skett i Göteborg. Vilken rätt har man till sjukvård som häktad?
Ja, och då står det i häkteslagen, nu kan inte göra den ordagrant, men andemeningen är att man ska ha, så länge det inte finns ett skäl till att man inte, alltså om en häktad eller anhållen person sitter på häktet, ber om sjukvård, påkallar den uppmärksamheten, då krävs det liksom att det finns en anledning till att den inte, till att anses personen inte kommer behöva sjukvård, för att man inte ska koppla in i första fall då en sjuksköterska och kanske i andra hand en läkare. Så att det är egentligen så här, man ska ju ta det säkra för det osäkra, och man ska ha samma rätt till sjukvård när man sitter inlåst som man har ute i samhället.
Som helst.
Ja, exakt. Sen så är det ju såklart att det blir en häktad person kan ju inte ringa själv. Så det blir ju en lite större apparat. Men man ska ha samma rätt till sjukvård som vem som helst.
Mm. Vi ska ju gå över då, för det är ju andra fall där folk också har dött av sjukdom i förvaren då. Vi kan ju säga det som man brukar i de här sammanhanget, och den som har liksom tankar om att ta sitt liv eller är orolig för någon annans skull, att det finns ju självmordslinjen som man kan kontakta på 90101 eller mind.se/chatt. Där kan man också höra av sig och så. Men ni har också då 5 intagna som dött av sjukdom sedan 2021 som det kommer fram i den här granskningen som du gjort. 3 av dessa har dessutom skett i Göteborg då. Ja men precis, du pratade ju om det Fanny, och ni pratade precis om det här med vilken vård och så man har fått. Men vad kan det handla om för, alltså sjukdom, det kan ju låta lite diffust typ. Vad kan det handla om?
Ja, alltså de fallen som vi har tittat på, då har vi ju, det är ju 3 fall då som sagt i Göteborg som vi har fokuserat extra mycket på. Och då alla, eller från 2021 till 2022 så handlar det om hjärtsjukdom, typ hjärtinfarkt liksom.
Mm.
Sen det här tredje fallet med den här kvinnan som vi har skrivit om i den första artikeln där vi pratar med hennes döttrar. Den utredningen är liksom inte klar än, så det finns ingen obduktionsrapport eller så att ta del av. Men det som deras målsägande beträder Björn Hurtig och de själva får ta del av, så ska det liksom också handla om någon form av hjärtstillestånd, hjärtinfarkt, alltså någonting sånt där. Och då... Ja, och sen så ser du lite, det här fallet vet vi inte så mycket om då, men sen så finns det ju vissa andra omständigheter som gör att man tänker att det här kanske man ändå borde haft någon form av koll på, att det kanske, det kan ju ske ganska snabbt, men att man kanske ändå kan se indikationer på det tidigare.
Mm.
Ja, men för gör man liksom någon undersökning av folk innan man låser in dem, eller hur kan man liksom få en bedömning på det?
Ja, alltså alla personer ska ju både genomgå då, som vi pratade om innan, där lite en psykiatrisk undersökning för att se liksom vad är det mentala tillståndet, men också en fysisk. Och då har jag fått till mig att alltså medelåldern på häktena är ju hyfsat låg, men hälsostatusen generellt är att som att de är 10 år äldre än sin egentliga ålder, för att många liksom personer som befinner sig i de här miljöerna kanske inte tar hand om sin hälsa så mycket liksom. Så att, men ja, det är någonting man ska göra hela, alltså som man gör som standard.
Det är ju ett fall då med en kvinna i 65-årsåldern som dog i oktober förra året. Vill du berätta lite mer om det? Vad var det som hände där?
Ja, man vet ju fortfarande inte så mycket som att utredningen fortfarande pågår, men hon ska ha varit häktad i ungefär 2 veckor med restriktioner då.
Och, misstänkt för bokföringsbrott.
Ja, exakt. Eller något sånt där. Och det ska vara ett några år gammalt bokföringsbrott som hon och en annan kvinna ska ha varit misstänkta för. Och sen så de uppgifterna som döttrarna har fått då, som vi har pratat med, och deras målsägande beträde Björn Hurtig och även kvinnans advokat som hon hade när hon fortfarande levde och satt häktad, är att hon ska ha fallit ihop i anslutning till något form av duschrum på häktet. Och det de har förstått då är att det ska ha varit någon form av något hjärtstillstånd eller så.
Ja.
Exakt. Sen vet vi inte exakt än. Och det är det som är så frustrerande för döttrarna också. För det har gått, det var här var i oktober. Och man har fortfarande liksom inte fått svar på vad som egentligen mm-hmm. hände.
Varför är det så himla höllt i dunkel? Eller varför kan de inte berätta mer? Det är ändå någons mamma som har dött. Liksom.
Ja, alltså... Man kan ju, man kan ju liksom känna att döttrarna borde få ännu mer, alltså att det borde vara en större transparens mot dem.
Mm.
Men det är ju dels en intern utredning som kriminalvården gör själva för att se, har vi begått något misstag? Hade vi kunnat göra något annorlunda? Och så. Men sen så pågår det ju, alltså startas det ju automatiskt en polisutredning också för att se om har ett brott begått.
Mm.
Om de här personerna har, liksom, om de har kunnat, alltså om de som jobbar där har kunnat se tecken på sjukdom eller liksom att man har aktivt undvikit att ge den här kvinnan den vård som hon har rätt till, då kan man ju, då skulle det ju kunna handla om liksom vållande till annans död exempelvis. Så det är ju, ja, det är just på grund av att det sker en olika utredningar liksom.
Vad säger de här döttrarna mer då? Liksom, de måste ju uppleva en ganska stor frustration. Typ, hur var det att prata med dem?
Ja, alltså de hade ändå, de var ganska sakliga och ändå ganska samlade så, men de kändes väldigt målmedvetna kring att de bara ville veta varför dog vår mamma var, liksom, hon var enligt dem då frisk, hade ett så här rikt socialt liv, hon var ju ingen seriebrottsling så att säga, utan Nej. Det här var egentligen det enda brott hon hade på sin, ja, som vi har kunnat titta som så här, i sin belastningsregister liksom. Så de känner ju att, ja men främst så känner de ju att så här, de trodde att inne på en myndighet, en statlig myndighet, så blir de händertagen.
Mm.
Och nu känner de väl kanske att så här, oj det här kanske, om hon hade varit utanför häktet, då kanske hon hade överlevt. För då kanske den här vården hade kommit snabbare eller så. Det är ju sådana frågor de ställer sig lite kring.
Ja. Och det vet vi som sagt inte då vad kriminalvården säger om just det här specifika fallet eftersom de inte uttalar sig om sådana generellt.
Exakt, och just nu finns inte heller några handlingar att få ut eftersom att inte utredningarna är klara.
Man tänker ju, alltså bilden man som lekman kanske har av häkten i Sverige är ju att det kanske inte ser så bra ut. Att vi har fått kritik utomlands från andra organisationer om att man har långa häktningstider och sådär. Alltså nu är det liksom kanske lite olika saker vi pratar om och sådär. Men att även Amnesty har ju riktat kritik mot Sverige och svenska häkten. Vad består den i?
Mycket av den här kritiken, även Europarådet har riktat kritik ganska nyligen. Och det består mycket i att just den här vårdbiten att på svenska häkten så har man en alltså det är en ganska enkel vårdcentral kan man kalla det eller väldigt enkel och man har sjuksystrar på dagtid men man har läkare någon gång i veckan lite olika beroende på vilket häkte det är men sen på natten så är det ju oftast vakthavande befäl då som ska ta beslut kring om en person ska ha vård eller inte så att de är häktad påkalla hjälp så ska vakthavande befäl ta ett beslut så här, ska vi ringa 1177 hur ska vi göra nu, behöver den här personen vård och det är ju en person som kanske har en grundläggande medicinsk kunskap som de har fått i och med arbetet på häktet men det är ju inte en läkare eller en sjuksköterska och mycket, så mycket av den kritiken ligger i att det är personer som inte har en sjukvårdsutbildning som fattar medicinska beslut då i vissa fall plus att det blir utöver att det inte kanske finns den behörigheten som man kan tycka borde krävas så är det också en extra arbetsuppgift för ett vakthavande befäl har ju redan andra arbetsuppgifter.
Ja, just det. Men är det liksom bara ekonomiska skäl att man inte bara har en läkare där då eller vad beror det på?
Ja, egentligen. Jag pratade med Hanna Edberg som är medicinsk sakkunnig på kriminalvårdens huvudkontor och hon menar ju på att det är liksom inte ekonomiskt försvarbart att ha en läkare eller sjuksköterska dygnet runt eftersom att populationen alltså på häktet även om det, som jag sa innan att deras ålder ligger kanske 10 år över deras egentliga ålder så är de fortfarande unga, alltså ganska unga liksom, och ska generellt vara hyfsat friska.
Ja men det är inte en prioritering man tycker är försvarbar ekonomiskt att det ska sitta en läkare där.
Nej och, exakt och, hon, han, och Hanna Edberg menar ju då att om vi hade haft ett större sjukvårdsuppdrag då hade vi kunnat göra jättemycket för det här är personer som kanske inte söker vård på utsidan och som när de skulle komma in på häktet så hade de fått en möjlighet att få den vård de behöver. Men kriminalvårdens huvuduppdrag är ju inte att bedriva sjukvård utan det är ju mer någonting man gör för att belasta den regionala sjukvården på något sätt.
Mm.
så att man ska komplettera varandra lite.
Mm. Ja, kriminalvården har många utmaningar framför sig närmsta tiden här. Det vet man ju inte minst om kring debatten om att det blir allt fler som ska förvaras, fängslas, rehabiliteras och så vidare. Elin Janvik Hardell, du har skrivit den här serien artiklar om döden på häktet och det kommer fler publiceringar här längre fram också. Håll utkik efter det på gp.se eller prenumerera på en dagstidning, varför inte, och läs det där i pappret. Elin, tusen tack för att du kom till oss idag. Ja, det är nyhetsshowen. En stor intervju med kriminalvårdens nya chef kommer längre fram här, berättade Elin när hon gick ut ur studion. Så den kan man hålla utkik efter. Men nu så byter vi väl ämne, va?
Nu ska vi prata om råttkungar. Råttkungen.
Nej, jag vet inte om det är den.
Du, det är faktiskt den.
Det är den.
Nu kör vi den.
Nej, vad bra det blev.
Men kan den... du köra den kort
okej,
en gång?
Vi kör den kort en gång. Djurnyheter, vad är det heter? Just det, djurnyheter, pappa. Så, nu är vi i fas.
Blä, kan man säga, om en råttkung.
Ja, men det får man väl
känt
verkligen säga.
Känt från Alex
säga.
Och Sigges podd.
Ja, alltså, jag vill inte vara väldigt... sån, men jag har hört det, jag har inte hört det där.
Va?
Jag har hört mig själv prata om råttkungen här för ett tag sedan. Men vadå, de har pratat om råttkungar där?
Alltså, det här är ju många, många, många år sedan.
Okej, okay. Det och kanske är det därifrån massa... det har liksom nått mig också. Men jag har ändå känt till det som ett fenomen. Det är så råttor som fastnar som i en stor boll med sina svansar typ, och
det
rullar runt.
Precis vad det är, ja. Skulle jag vilja säga. Men det...
Vilken underbar tanke en måndag morgon att tänka på det.
Jag kan visa dig en bild också.
Mm. Där har du den, ja.
Varsågod. Jättejätteäckligt. Men nu visar det sig att det här fenomenet råttkungar, det står så här, jag läser P3 Nyheter, som, och det är egentligen P4 Väst, P4 Göteborg, sådär, som har gjort den här rapporteringen. Ja. Men det är ju ljud. Och jag behöver text.
Ja.
Så nu läser jag det här från P3 Nyheter.
Mm.
Fenomenet råttkungar har såväl äcklat som fascinerat folk och forskare. True.
Svar ja.
Men nu avfärdas det av en svensk forskare som menar att det är människan själv som skapat fenomenet.
Och det är inget äckligt med det.
Det är en människa som har suttit och flätat ihop olika råttors svansar.
Menar den det?
Nej. Så här står det. Det låter som fake news. Folk hör talas om det och så samlar man ihop några råttor, knyter ihop svansarna och säger att man har hittat en råttkung. Det här säger forskaren på smågnagare Frauke Ecke till P4 Göteborg.
Ja, men okej, Frauke Ecke. Det kanske är så. Men det är också väldigt, det är inte så himla så. Super, det mest mänskliga jag har hört att typ höra talas om det och fläta ihop lite råttsvansar. Typ. Hur bär man sig åt? Var hittar man alla råttor?
Jag vet inte. Ecke menar dessutom att antalet rapporterade fall av råttkungar inte stämmer överens med verkligheten. Nej. Det verkar vara väldigt sällsynt. Max 10 fall som verkligen talar för att det förekommer globalt, säger hon.
Ja, men där kan man ju verkligen börja fundera då. Ja. Om det är så himla ovanligt. Den där bilden då? Typ som P3 Nyheter har. För den har jag sett tidigare. Det är väl någon sorts... Var kommer den ifrån liksom?
Jag tycker det känns lite oklart det här ändå, måste jag säga.
Mm.
Alltså, det är någon som skriver här. Är det en myt eller bara väldigt ovanligt? Det står ju båda, jag fattar inte. Och jag är beredd att hålla med.
Nej, men det kan väl vara någon sorts kombination då, att det är väldigt ovanligt och har exakt mytologiserat som att någonting som typ så, sker då och då.
Exakt så tror jag att det är. Mm. Det är inte helt omöjligt, men eftersom folk har läst om det så kan de också fejka det. Det är så vi får tolka det hela.
Jag vet inte liksom heller om någon har sett liksom en action. Jag sa ju det var ju lite kryddat, men att det är liksom en boll med råttor med svansarna sitter upp, att de springer runt typ och rullar runt så här. Det är kanske inte, det låter ju lite mer så snurresprätt liksom, att det kommer en att boll som far fram liksom.
Ja.
Ja. Men det, på Wikipedia står det att den där bilden som du visade mig, jag har inte lyssnarna sett den, men den kommer upp ganska snabbt om man googlar liksom.
Vi kan dela den så.
Ja, jag vet inte om vi vill. Nej, okay,
vi
gör det. Så
vi får googla om ni är lagda åt det.
Men att den finns på ett museum i Altenburg. Det är en mumifierad råttkung. Den hittades 1828 och består av 32 råttor. Jag menar så här, där, jag menar så här, visst, det kan ju vara någon 1828 som flätade ihop den på eget bevåg liksom.
De hade ju i alla fall inget att göra. Svårt inga att... mobiler,
nej,
inga
exakt
restaurang att gå på.
Sluta fläta råttor när jag pratar med dig.
Du alltid så himla tråkigt att prata med dig. Du sitter alltid och flätar ihop råttorsvansar istället för att koncentrera dig.
Alltså, ungar då? Jag kommer inte ihåg att det var så när jag var liten. Då lyssnar man liksom. De sitter och pillar med någonting hela tiden. Alltid ska det vara något. Prata. Sitter de där i skolan.
Det är tyvärr för äckligt att prata om det här. Nej, men så tror jag det.
Vi fortsätter på det inslagna temat där då.
Julens jul heter, vad är det heter? Just det, jul heter pappa.
Det kanske inte var du som var här då, utan det var väl Linnea som jag pratade med då. Men vi talade ju om Thomas i Arboga häromveckan, som ju var ute i skog och mark på en fjällvandring och...
Då kom en spelgalen tjädertupp.
Ja, men då kom ju en spelgalen tjädertupp. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg det.
Ja, och vi lärde oss då att en spelgalen tjädertupp är ingen som har ringt den här stödlinjen precis, eller blivit nekad i dörren på Casino Cosmopol.
Nej.
Utan det handlar ju om att de spelar då tjädrar bland annat, som är liksom en kärleksdans då, som kallas för spel. Och då är orrspel och tjäderspel några av de mest välkända då.
Mm.
Kärleksspelen. Och nu har det hänt igen. En tjädertupp har tagit över fullkomligt ett skidspår i Skivsjö.
Nej.
Jo.
Skivsjö.
Ja, det heter så.
What? Ett skidspår i skid.
Skivsjö, är det Johan Lindqvists vardagsrum? Skivsjö. Han är musikresistent på GP. Smalt skämt som var 2+ på sin höjd.
Smalaste skämtet som någonsin har dragits. Men, och det var inte ens så kul.
Nej, Johan Lindqvist rasar. Jag i går in på svenska för invandrare.
Det bara, omvända programmet. Ring inte honom.
Nej, men i alla fall... Du har det skett igen då i Skivsjö, en tjädertupp som terroriserar folk i skidspåren där. När Ulf Persson försökte passera med skidorna gick tjädern till attack. Han bankade på mig,
men gud,
säger han till SVT. Det var lite panik. Du, varning för starka ljud här nu då, när vi ska lyssna på hur det gick till när den här mannen, vad säger jag att han heter nu igen, Ulf Persson då, stötte på en tjädertupp. Ganska stökigt klipp. Det börjar med att han liksom försöker skasa iväg den här tuppen. Sen är det att han typ så makes a break for it och försöker åka förbi och tyvärr ramlar då.
Hörru, nu får du flytta på dig. Du äger inte här spåret.
Det tar aldrig slut, eller? Nej, men gud, alltså om jag inte hade vetat att det var den här tjädertuppen, då hade man ju blivit rädd.
Ja, verkligen.
Men nu blir det tyvärr ganska kul.
Nej, jag kan ju lugna alla med att han verkar vara okej, Ulf Persson. Men det är
hur
väldigt...
stor är en sån här?
Ja, men...
Alltså, kan man få en skada av det?
Vänta, nu missar jag här i början då. Där har du den.
Åh gud, den är skitstor!
Ja, de har ju en påfågelsliknande liksom kam där bak, man ska säga, en man av fjädrar.
Ja, den ser kanske större ut än vad den är.
Ja, men den kan ändå vara ganska skräckig. Den fäller ut vingarna och liksom bröstar upp sig och är ganska, eller är väldigt aggressiv då. Jag vet inte om den här var spelgalen, men hormonstinn beskrivs den som i SVTs artikel. Och han säger här då att den här tjädertuppen återkommer varje år. Vi brukar försöka ta oss förbi. En del har lyckats, säger han. Others have not.
Vad har hänt med de andra?
I have stared into the abyss. Nej, men ibland är han inte där och ibland är han vid sidan av spåret, säger Ulf Persson. Så ibland är han där, ibland är han inte. Och i söndags var han där.
Breaking news! Ibland är han där, ibland är han inte där. Det är så det är.
Och han var inte på bra humör, skriver SVT. Jag försökte passera, men det gick inte. Det blev full kalabalik, som vi hörde. Jag retirerade, men han följde efter.
Oj!
Ja, han bankade på mig och jag fick lite panik. De har klor och näbb och är förvånansvärt starka när de boxas med vingarna. Pappa, de
Men gud! Alltså,
jabba lite. Och han försökte skydda ansiktet och värja mig med stavarna. Så jag, alltså, jag hade också tyckt det var jätteobagligt. Jag tycker ju det är ganska obagligt med duvor som är för nära. Vilket ja. De ju tyvärr är alldeles för nära hela tiden. Nu har han gett upp och kunnat åka skidor på det här elljusspåret. Han är väl kvar fram till april. Det är lite otrevligt. Vi får ta andra vägar tills han gett sig av. Men det känns lite jobbigt.
Så de ger sig av när snön smälter? Ja, det bara är ödets ironi.
Det kanske är nu de liksom dansar och är mer aggressiva.
Det är de här hormonella problemen.
Det verkar. Vi har ju inte mindre än två fall bara i mars då. Av kärletuppar. Och vi kan ju höra i början där liksom. Igen, bara vi tar inte hela men...
Nu får du flytta på det. Du äger inte det här spåret.
Du äger inte det här spåret, säger han. Som en sann liksom, civil courage. Du äger inte det här spåret. Jag har rätt då. Jag har samma rätt till, som dig till
att åka här. Ja. Du har rätt. Det är klart att du ska också få åka här.
Åberopa typ så Genève-konventionen för mänskliga rättigheter. Jag har rätt att vara här. Det är inte bara kärdetuppar som får vara i det här spåret.
Men jag blir lite orolig för den här kärnen. Kommer inte någon få nog?
Ja, någon drämma lappar till den med en stav. Drämma liksom.
Stav i huvudet.
Ja, det är... Alltså, nörden har ingen lag.
Nej.
Förutom att ibland. Det kanske visst
att
finns
man inte ska döda andra levande varelser.
Nörden har en lag, men uttrycket är ju ändå, kvarstår ju, att den inte har det. Men i juridisk mening, så jo, det har nörden har lag. Nördjurist, Kalle Berg. Ja, men precis, han bara tipsar andra om att visa respekt under den här perioden då, alltså säger Lars Dahlberg på Länsstyrelsen som SVT pratar med. De menar att det är inte ovanligt för spelgalna kärletuppar att bete sig på det här sättet. Det är ett övergående tillstånd, tipset är att undvika att gå nära och att visa respekt under den här perioden.
Ja.
Så stor respekt.
Ja,
buga er djupt. Vid allvarliga situationer kan polisen ingripa. Om det går så långt att den utgör en fara för allmänheten får polisen kliva in inom ramen för vad jaktlagen tillåter.
Okej.
Och den ramen tillåter väl att man skjuter ihjäl den då, antar jag.
Men det är väl inte säkert.
Nej, men jag menar...
Också typ att polisen ska rycka ut och bara skjuta.
Ja, precis.
Känns lite överdrivet.
Kommer en sån kriminalkommissarie. De letar spår typ. Eller de har span ut i det där skidspåret. Skidåkande poliser. Där är den! Lägg dig ner! Lägg dig ner! Lägg dig! Upp med vingarna!
Nej, nej. Jag är fan tyn fågel nu.
Ja.
Det kan väl få vara.
Då kom en spelgalen kädertupp.
Lekmannaförslag från Carl. Om den får ligga då? Den är så spelgalen att den bara behöver liksom få utlopp för sina bara, drifter.
Sen står den bara bredvid. Hej, hej.
Ja, röker så. Tja, tja,
tja. Vill du åka förbi här? Ja, det går jättebra.
Kör på.
Ha det gött. Ja. Skit i det nu!
Ja, nu skiter vi det.
Vet du att kungaparet har varit, frågetecken? Är?
I Mexiko. Ja, men det har faktiskt nått mig.
Ja, du kanske har sett den här väldigt uppskattade bilden på dem.
Nej, det har jag inte. Jag har bara läst det för
flera. Jag ska visa den för dig nu och ni andra får googla för att det är så det fungerar. Men det här är dem. De är i Mexiko. De är ganska snygga faktiskt.
Ja, de ser pretty väldigt cool. Världsvana ut. Det är lite så här, where do you go to? De är så här klassiskt jetset liksom.
Ja, det är så här, kungen har liksom crisp vit skjorta, liten hatt, solglasögon, Silvia, jättetjusig i en vacker klänning.
Jetset-turister, de står ju i förgrunden och i bakgrunden så är det någon typ av sån ursprungs...
Mexikansk ruin.
Ja, precis. Lite så pyramidliknande struktur.
Exakt. Den här bilden har jag sett delas på Threads som jag har bytt till nu för det är så trevligt här.
Ah, ja.
Det är ingen som är arg.
Det är inte Ivar Arpi som går i god för att
nej,
olika
precis.
Det rasistanklagande skämt är roliga.
Nya soliga personlighet bättre att vara.
Ja, jag förstår.
Typ att det är lite för trevligt dock. Alltså, att jag bara såhär, jag bryr mig inte att du nattade ditt barn igår.
Nej,
det behöver inte du skriva om på internet.
Det låter som väldigt...
Det gör man varje dag.
Tråkigt Twitter.
Ja, jättetråkigt faktiskt. Men skit i det nu, för där var alla så, gud vilken fin bild på kungaparet, finaste bild jag sett på dem någonsin. De är så snygga, wow. Nej, den sändningen har det varit. Men nu visar det sig att bilden då har väckt vissa frågetecken.
Ja, ah, okej. Okay.
Det verkar vara framför allt Emanuel Karlsson som har börjat ställa frågorna som måste ställas.
Den kände han skriver, mediegranskaren.
Exakt, han skriver på Twitter då. Mm. Vad i hela friden är det som pågår i Mexiko?
Jaha.
Enligt hovet är det TT Nyhetsbyrån som har fotat. Men är det TT som har fifflat med Photoshop också? Och så har han zoomat in väldigt mycket här på kungens öra. Och då ser man att det är lite smudgat. En liten skugga nästan bakom örat på kungen.
Det, och det är en sån Photoshop-grej när man typ... Eller, va?
Ja, alltså då verkar det vara så här att bilden har tagits av TT Nyhetsbyråns fotograf Jonas Ekströmer. Mm-hmm. Han var med på den här resan för att dokumentera. Men nu svarar då TTs bildchef att bilden är hanterad i Photoshop.
Jaha.
Den är fotograferad i Mexiko och kungaparet står i skuggan och det är jätteljus bakgrund där man ser pyramiden som du var inne på.
Mm. Det är typ Chichen Itza eller är det något liknande?
Ja, det är något sånt, exakt. Så vad fotografen har gjort är att han har, som han har gjort i alla tider, mörkat ner bakgrunden så att den inte ska bli helt vit. Så att man ska kunna se vad det föreställer i bakgrunden.
Mm-hmm.
Alltså jag tolkar det här ganska komplicerade citatet som att den är liksom lite överexponerad, själva sevärdheten.
Ja.
Så då har de liksom dratt en sån skuggning på den så att den ska vara lite...
Så det är inte att kungen och Silvia har varit hemma hela tiden och står framför en green screen liksom.
Vilket det kändes lite som att folk bara så här, har de inte varit i Mexiko eller?
Ja, tyvärr Emanuel Karlsten, de har det.
Ja, exakt. Mm. Mats
Jävlar vad sugen han var på att skapa en sån Kate Middleton-bild nu. Jag vet.
Det är också det som TT:s bildchef verkar säga så här. Mm. Han är så här, ja, de kanske var lite slarviga när de gjorde de här liksom maskerna i Photoshop. Och dessutom har de komprimerat bildstorleken, bla 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 bla. Men han tycker det är positivt att följarna, kungahusets följare, ifrågasätter bilden och är på tårna.
Ja.
Vi får tacka Kate och William för det, säger
Ja, men det är ju verkligen inne att...
granska bilder.
Många som vill upptäcka en sån... jag fattar typ inte hur någon kan släppa en retuscherad bild in this day and age.
Nej, inte
för att alla är ju på tårna som djävulen.
Ja,
liksom.
Ja, alltså varje gång någon Kardashian lägger upp en bild så är det ju så typ 80 nyhetsartiklar som är så... Kolla här, här har något smudgat loss lite.
För jag menar, det som du visade mig där, det är ju väldigt...
Det är så subtilt.
Ja, man måste ju verkligen vara ute efter att leta fel, liksom. Men det är väl vissa, liksom.
Men kungahuset har lagt upp den här på sin Instagram, om ni vill se den, och då är det direkt någon som bara, är det bara jag, eller är de inklippta i bilden? 500 likes på den kommentaren.
Okay.
Så det är ju också det att folk...
De ser ju typ lite inklippta ut, för de ser så jävla fräscha ut i varmen, liksom, som du började prata om. Men just den där detaljen med örat är ju...
Very...
I för sig fan. Man ser det lite grann om man zoomar in. Om man vet vad man ska titta.
Ja.
Ja, men...
Så var det. Så var den är photoshopad, men de var i Mexiko.
Och det är okej, eller?
Det är okej.
Lite.
För att de har inte manipulerat något, utan de har bara tagit fram något som redan fanns i bilden.
Det våras för parfymkillen. Parfymkillen är den nya. Den flera stora butikskedjor vittnar för SVT om att det råder en parfymboom bland unga killar.
Wow.
Mm. Märkte jag kanske häromdagen på vagnen när jag satt bakom en kille som bara, wow, easy on the fumes.
Ja.
Jävlar vad det luktade. Men det var väldigt anekdotiskt från mig.
Så märkte du den trenden?
Enligt butikschefen Niven Nuff så handlar det om en ny trend i sociala medier. Vi har sett en stor ökning av unga killar som kommer att testa parfymer. Vi kan lyssna på henne istället för att jag ska återge det.
Jo, nej men gud, vi har märkt att det är väldigt många unga killar som har börjat intressera sig av att dofta på parfymer, känna och klämma. Fråga liksom, vad är sommardofter, vad är vinterdofter, toppnoter?
Mm.
Oj!
Vad är en toppnot? Vet du det?
Nej. Jag tänker att det är det som framträder mest i doften.
Det låter väl rimligt. Parfymlingo i alla fall.
Ja.
Men det är de här killgängen då som de berättar om, som drar fram i butiker och stryker runt där, och killgäng som klämmer och känner.
Wow, wow, wow.
Det brukar jag ha lite sämre vibbar. Det är annars. Men i den här miljön så är det helt okej. Och de verkar också då ha en särskild strategi, de här killarna, tror hon.
De testar ganska mycket först. Och så sen så tror jag att de skickar deras föräldrar.
Så det kan ju också vara att de bara är snåla. Och går in och tar free samples.
Mamma, jag har gått och... Du får ta den här.
Ja, men antingen att föräldrarna kommer och köper det, eller att de inte gör det. Och att de bara är i butiken och tar parfym.
Ja, men alltså, och en parfym kostar ju asmycket.
Ja. Ja, men det är det jag menar. Men man får ju gå och testa parfymer, så man kanske aldrig köper någon utan bara går förbi varje dag.
Nej.
Och parfymerar sig så. Det låter som något jag hade kunnat göra när jag gick i högstadiet.
Ja,
typ.
Eller,
jag har bara ägt en parfym någonsin typ, som jag fick.
Va?
Ja, jag har aldrig använt parfym så mycket.
Har du
jag
ingen
bara,
parfym?
Nej, jag är bara deodorant. Men vadå, liksom så här, har folk parfym varje dag?
Ja.
Okej.
Okay. Va?
Nu känner jag mig som hela
kill
snusk.
Nej, okej. Okay. Nej, men jag kanske har fel då.
Ja, men jag tror inte att folk liksom tar en sån, alltså en sån parfym liksom. Man kör lite deodorant och sen går man till jobbet typ.
Min fräscha kille gör det.
Ja, ah, jo, men han är ju he's quite the cool guy också. Men till skillnad från kanske mig då.
Nej, men
för, jag vet inte. Jag vill nästan liksom veta från lyssnarna så här, killar där ute. Kör ni med parfym dagligen? Alltså jag fattar att man kanske har en parfym och använder den typ när man ska gå ut och så. Men kör man parfym varje dag?
Jag tror det.
Ja, alltså det är väl såklart olika, men hur vanligt är det?
Låt oss göra en ovetenskaplig undersökning på Instagram.
Låt oss, det gör vi.
Mm. Middag med en dansk stjärnkock 3 mil ovanför jordens yta. Låter det lockande?
Sådär.
Jag tycker inte heller det.
Måste man ha parfym då?
Det tror jag inte man måste, för att man är i en sån liten yta, tänker jag då.
Det låter ganska lockande på ett sätt, men bara det går att lösa rent praktiskt och logistiskt så hade jag kunnat göra det.
Ja, det verkar vara då det senaste projektet inom rymdturism som jag läser om på g.se. En lyxmiddag då med 360 graders vy över jorden på 3 minuters höjd. Det är ändå ett spektakulärt restaurangkoncept.
Mm.
Det är den danska stjärnkocken Rasmus Munk, känd för den uppmärksammade Michelin-restaurangen Alchemist i Köpenhamn,
okay,
som ska laga den här maten då, tillsammans med 6 rymdturister. De ska gå upp i en rymdkapsel kallad Neptune.
Behöver han liksom utbilda sig astronaut då? Eller kan man bara... Eller det gör väl inte de här turisterna heller, men något, man kan väl inte bara... Stå där och laga liksom en...
Det verkar väldigt avancerat det där. Den här Neptune då, den ska lyftas upp i jordens atmosfär med en stor väderballong.
Mm-hmm.
Resan startar från ett fartyg utanför Floridas kust 2025, skriver Rasmus Munk och rymdresebolaget Space VIP i ett pressmeddelande. Världens sämsta namn där.
Ja.
Låter ju bara helt påhittat.
Men det är också väldigt så här... Det här jag vet inte. Det finns... folk som inte har så mycket pengar också. Kan man tänka på ibland när man slår sånt här.
Jag kommer till det, vad det kostar. Det är ju inte gratis då, va? Men turen upp till stratosfären, som är ett lager i atmosfären då, ovanför troposfären där jordytan finns, står det i vår artikel.
Mm.
Ville bara ge den informationen,
ja,
den som inte vet. Det tar 6 timmar. Det är inte långt.
Nej, ska vi dra ut och käka eller? Fan,
Ja, det tar bara 6 timmar.
Ja.
Om det ändå är så högt upp.
Så kan man ju förvänta... Ja, precis. Om de är snabba på att göra maten så kan det ju ta lika lång tid på en vanlig restaurang.
Ja, 6 timmar har jag inte varit med om.
Nej,
men
jag menar hela besöket. Ah, jag
där gästerna kan då sitta där uppe och blicka ut medan de smörjer kråset, som det står i artikeln, med den holistiska menyn som den danska stjärnkocken har förberett och som också har rymden som tema. Man får dock betala $495,000.
495 000 alltså dollar.
5 millar.
Ja, det låter väl i sin ordning på något sätt.
Ja, resenärerna får också särskilda rymddräkter designade av det franska modehuset Ogier.
Mm, så man inte ska behöva ha någon gammal trasa på sig där uppe. Ja. Som second hand rymddräkt. Den här hade Buzz Aldrin, så det är hans pungsvett ni känner där.
Det hade väl varit,
ja, hade varit
något
coolt
som de hade kunnat betala 5 miljoner till.
Man, men tänker, ja,
man är inte då tyngdlös eftersom man fortfarande är kvar i atmosfären.
Ja, så okay. Det är inte, men det är ändå man... tekniskt sett rymden liksom.
Ja, jag antar det.
Ja.
Eller det måste det väl vara.
Att maten, middagen har rymdtema också då.
Ja, det står inte vad det betyder.
Det trodde jag rymdmat var så mycket så puréer.
Men det kommer liksom säkert vara att de bara, här har vi gjort världens lyxigaste mat, så har vi typ pulveriserat den och så ska du typ snorta den.
Ja, just det. Det är så det är på sådana fräcka restauranger.
Ja, här öppnar vi den och sen är den ny som en rök, ja, som du ska inhalera. Typ så.
Men det är liksom det är typ att man pratar om som miljardärer som flyger över hela världen. Det når ju en ny nivå då. Att man inte bara liksom så här tar en vecka på Maldiverna och flyger, utan man liksom käkar middag i rymden. Typ. Men det var i alla fall en ballong man åkte upp med, så det kanske inte var att man bränna det jävla jättebränsle.
Det står typ att det är klimatneutralt. Men jag orkar inte säga det ihop, för att jag bara kände typ att jag vet inte.
Nej,
att det kändes som bullshit.
Det måste bero lite på hur man räknar, va? Själva ballongfärden kanske är det, men ja.
Okej, men nu måste jag läsa det så jag inte säger fel, va?
Ja.
Säg någonting.
Ja, men jag menar bara att det är okej, ballongfärden, men du ska ändå liksom, jag vet inte.
De uppger att färden är koldioxidneutral och därmed inte ska vara negativ för klimatet.
Nej, just det. Själva färden med ballongen då.
Ja,
ja, jag vet inte, jag tycker ändå det väcker vissa frågor. Vegotrenden tappar fart, Fanny.
Ja,
ja, men det kan man kanske ha hört lite om, ja.
Detta lite.
Ja.
Eller det är också det här att det är trendigt att äta helt vanlig mat, typ köttbullar och sånt. Folk orkar inte hålla på så mycket.
Mm. Är det trendigt?
Ja, men folk orkar inte, man vill bara ta det lugnt.
Ja. Är det en sån inflations
Jag tror att det är en inflationsgrej.
Ja, trenden att äta med vegetariskt mat har mattats av då, det visar Axfoods vegobarometer. Som SVT skriver om. Axfood som är ju den här matjätten då. Mm. Som det går väldigt bra för nu, har man ju hört.
Grattis.
Ja, stort grattis. Då har SVT pratat med, vad heter hon? Rachel Brotén. Mm. Rachel, eller Rachel. Det stavas Rachel i alla fall. Det är hon Yoga Girl ju.
Ja,
som
gjort
en helvändning. Det här har ju varit, det här är ju lite gammalt då, men hon får stå som exempel även här då, men att hon var ju väldigt veganfrälst då. Mm. Och nu står hon och dricker köttbuljong till mellanmål rätt upp och ner. Så hon har gjort en complete 180 och gjort det. Men enligt den här vegobarometern då, som är det nya i detta, så äter så svarar folk på frågan så här: jag äter vegetariskt 2-6 dagar i veckan är frågan.
Mm.
Och när de började 2016 så låg den siffran på 19%. Den låg som högst 2022. Då hade den varit uppe på 32%. Men nu då så har den gått ner 5 procentenheter och ligger på 27%. Så vegetarianismen enligt den här undersökningen har backat med 5 procentenheter.
Mm.
Ja, man kanske inte är så förvånad. Det kanske, nej, jag vet inte, man har väl märkt av det. Jag tycker så här, vegetarianer i min närhet som har liksom öppnat köttdörren.
Mm.
Återigen anekdotiskt.
Jag har gjort det.
Ja, ja, du har det till exempel. Ja, men det, du är fan inte ensam om det.
Nej, men jag vet inte. Det finns säkert jättemånga olika förklaringar. Men samtidigt kan jag ju tänka att det är ganska dyrt att äta veganskt. Och ganska omständigt.
Ja, sen är det ju billigt att äta billigt kött, men det är dyrt om du ska äta så bra ekologiskt svenskt kött. Det kan ju vara lite dyrt, eller?
Ja, men det är ju det jag tänker folk inte gör.
Nej.
Man bara äter...
gammel bacon.
Gammal bacon.
Gammal sån riktig sån penicillin-bacon.
Hallå, någon har hört av sig på Instagram?
Du skämtar. Du skämtar.
Parfym varje dag. Va?
Säger den personen att
den
har
det? Hur ska de annars tjäna pengar?
Linnea Rönnqvist har hört av sig. Jag har aldrig parfym. Så där har vi två. Men vad då menar den här första vadå? Parfym varje dag? Det var ett konstigt svar.
Jag fattar inte.
Vad sa du? Han har parfym varje dag. Okej, det var inte alls så konstigt då. Ja, så där har vi en som inte har det, Linnea, och en som har det. Fortsätt höra av er. Vegobarometern visar att 9 av 10 äter vegetariskt ibland. Och den andelen vill Axford öka. Jaha, okej. De har någon sorts mål att minska klimatavtrycket. Sänk priserna då! På allt bara.
Det har ju varit ett nytt vulkanutbrott.
Ja, på Island.
På Island. Ja, det kanske är relevant.
Ja, vart det har varit, precis.
Det var någonstans har det varit det.
Men det har inte riktigt nått den dramatiken som det var senast där då, vad jag förstår.
Det verkar ju vara då på samma ställe. Mm. Grindavik evakuerades återigen. De fick väl flytta tillbaka och sen fick de helt enkelt flytta igen.
Ja.
Som jag förstår det. Och det här var ju i, var det igår?
Ja, men jag,
nej,
jag,
i förrgår.
I förrgår kanske det var, ja.
700 personer fick evakueras från Blå lagunen.
Mm.
Denna turistattraktion.
Ortsbor i förtvivlan kan aldrig återvända, skriver TT bland annat då.
Nej, det verkar ju vara en del lava
mm.
som har runnit där. Och på tal om det då så har Sara Larsson varit i blåsväder igen.
Mm. Det är därför vi tar upp det. Man tror ingen bryr sig för att Sara Larsson var där och sa något.
Hon var på Island för en konsert, mm. skriver Expressen. Och på Instagram har hon lagt upp bilder där hon poserar med utbrottet i bakgrunden och skrivit I love you. Förlåt, jag var tvungen.
Ah, okej. Okay. Hon ber om ursäkt för den jätteroliga ordvitsen hon hittar på där.
Ja,
tycker
exakt.
Folk det är okänsligt då, eller?
Folk tycker det är okänsligt. Det här utbrottet beskrivs då som det största av de här fyra som har ägt rum sedan december. Och ja, som sagt, flera hundra personer har evakuerats. Jag antar att det är folks hem, typ.
Men det här är ett... väldigt tråkigt för alla på Grindavik. Två, spaningen om att det är mest stock. Kolmare som gillar ordvitsar tycker jag stärks här. För att den är så jävla svag den ordvitsen då.
Ja, vill du se bilden?
Ja,
det är
tack.
Väldigt mycket sånt här idag. Dagens sändning, jag ber ursäkt för det.
Ja, okej, okay. Och hon ser jätteså fierce
hon
ut.
Hon har på sig så uringad paljettklänning och verkar även dansa här lite.
Ja, men det är då Reykjavik i bakgrunden. Det är ju inte så ett vulkanutbrott i bakgrunden i alla fall.
Reporting live. Från en vulkan, skulle
jag. Mm. Skitsamma. Ja, skitsamma.
Tänk på vad ni skämtar om.
I love you. Ah, jag vet inte.
Svagt.
Allt jämt molnfri himmel över Göteborg, va?
Ja, ish.
Ja, ish, ja. Men vi tackar i alla fall för oss idag. Jag har pratat om kritiken mot invandrare för svenskar. IFS på SVT, ju. Ukrainas ambassadör i Sverige rasar mot Elaf Alis skämt om ukrainska kvinnor. Mm. Och du har pratat om valet i Ryssland.
Spoiler, Putin vann.
Ja. Vi hade också... vill du säga något mer? Man kan lyssna tillbaka.
Jag vill inte det.
Elin Janvik Kardell var här också, vår kollega som har granskat svenska häkten och dödsfall som skett där. Ja, vi är tillbaka imorgon igen. Då är det du och Linnea, va?
Jajamän!
Parfymfri Rönnqvist, det är hon och jag.
Ja.
Där krokar vi
an. Ja, ni har det.
Mm. Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.